Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old
hallå, 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 hallå.
Yes, hallå och välkomna till NHL-podcastens 226 avsnitt. Mm. Med i vanlig ordning Jonathan Onskan Ekeliv i det magnifika Stockholm och jag då Per Bjurman i New York. Just nu slaget i kätting av Kung Bore.
Jaså.
Det är som så ofta i januari svinkallt här just nu. Vädret ska det bli närmaste dygnet. Det tar som de lägsta temperaturerna på flera decennier.
Oj, 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 oj. Är det så pass?
Ja, och det säger inte lite för det har varit kallt även under senaste decenniet då och då.
Jag reagerade ju med att du benämnde Stockholm som det magnifika Stockholm och New York. Det blev bara, ja, New York. Så det var lite anmärkningsvärt, men ja, då förstår jag. Det är ju mycket snö här också i Stockholm, men...
Jag ska erkänna en sak, jag tänkte säga det magnifika Örby, men så kom jag på att du sitter i redaktionen och, ja. Och då är du ju inte i Örby.
Nej, riktigt. Alltså magnifika Örby, det hade jag inte reagerat på, för det vet jag ju.
Men, ja. Ja, fast Stockholm är väl väldigt magnifikt. Kanske inte den här tiden på året, men på somrarna är det ju... en av världens verkliga pärlor faktiskt.
Det kan man säga.
Ja, det kan man verkligen.
Ja, ja men, du, men så här är det att Bjurre har nyligen kommit hem från San Jose.
Mm, och det förstärker ju... ja, ni kanske minns från förra veckan, och då var jag i Denver när vi spelade in.
Just det.
Och från Denver åkte jag vidare till San Jose, Kalifornien för All-Star-helgen då. Och ljummen, ja, tidig sommar som det känns i Sverige, så är det i San Jose även i januari.
Oj, oj, oj.
Det var mycket, mycket, mycket förföriskt var det att vara där.
Ja, det förstår jag.
På det sättet. Men ja, det var trevligt överhuvudtaget. Det var som vanligt med All-Star. Det är ju inte, det är inte för den stora hockeykonsten man nej, är nej. Där. Men ändå, det är väldigt kul för de yngsta fansen. Och därför jag skrev det flera gånger under helgen. Därför ska vi väl inte vara så... Vi andra som ibland tar det här på alldeles för stort allvar kan väl lugna ner oss en helg på året.
Ja, exakt.
Och låta de yngsta bara vara hänförda och få se de största stjärnorna leka.
Precis, och jag kan tänka mig alltså, eventet där på plats är väl ganska kul. Alltså, vad man upplever genom tv-rutan kanske inte alltid är jättebra. Framförallt för oss hardcore-fans som ser NHL-stjärnor åka runt där och inte ta i. Men det är ju maskotar och det är ett stort event liksom, så det är verkligen... riktat till den målgruppen och för att sälja in NHL på sikt liksom lite grann.
Ja, spelarna har kul själva och som sagt sponsorerna och så de yngsta fansen, det är de som framförallt har utbyte av det här och så då the membership of Professional Hockey Writers Association passar ju på att ha en ganska grundlig firmafest.
Ja, ja. Mm. Jo, så jag kan tänka mig att du har haft trevligt både i SAP Center eller vad den heter nu, San Jose Arena där och även kringliggande området så att säga.
Jo då, det var... jag ska inte klaga. Det,
nej.
Det var så alltså, trevligt.
Jag förstår det, jag förstår det. Du kanske inte vill bjuda på en massa detaljer.
Nej, alltså, det finns... Så... Vadå?
Ja, det är väl
inte... jag druckit en del vin och en del öl och pratar oerhörda mängder skit.
Trevligt.
Med roliga människor. Ja. Något annat, något mer avancerat än så är inte. Även nej. Om det var en medlem som vaknade i San Francisco en morgon helt oplanerat.
Ja, okej. Okay. Men det är sånt som händer. Det var ungefär något sånt jag räknar med. Liksom.
Ja, men inte jag.
Nej. Du är luttrad. Du är rutinerad.
Ja, eller tråkig. Om man vill
jag ämnar det förstnämnda.
Ja, men det var ju ändå lite kul då för att som sagt, alla tar det på kul och humor, utom för en då. Ja. Henrik Lundqvist, han har väl kul han också, men samtidigt är han ju extremt competitive. Så när han hade chansen här så vann han ju då räddningssvit som var en gren för målvakterna med 12 raka straffräddningar. Just. Och sen så ledde han Metropolitan till finalseger också. Han sa det efteråt, han ville absolut vinna.
Ja, precis. Jag tolkar också hans kommentar på det viset att han var rätt nöjd med det där. Och ja, han gick ju inte tomhänt därifrån heller så att säga.
Nej, han låg intensivt medan han sa, wow, jag sa åt grabbarna här, nu har vi chansen. De hade ett snack i omklädningsrummet för finalen. Han och Crosby och John Carlson och Giroux, de andra hjältarna från Metropolitan. Ja, jo, nej, han fick väl 25 000 dollar för den här segern i målvakts Wanchett.
Ja.
Och så fick de dela på 1 miljon dollar då, de 11 som ingår i laget. Och det blir ju typ 90 000 dollar var.
Runt miljonen kronor så att säga.
Ja, det är växelpengar för dem. Men ja, han skulle köpa sig en ny bil.
Ja, det ser man.
Ja.
Ja. Nej, man tävlingsmänniska så är man. Och det är ju så Henke Lundqvist funkar. Så att jag är inte förvånad ändå.
Ja, alltså, det var väl, övrigt minnesvärt var väl framförallt hon från USA, Team USA, som var med i hastighetsåkning.
Ja, Kendall Coyne.
Ja, hon gjorde bra succé där. Hon åkte nog så in helvete fort.
Ja, precis. Och faktum är som inte visades i tv-sändningen, det var ju att Brianna Decker, en annan spelare i USAs damlandslag, tanken var ju så här att en spelare från Kanada och USA, liksom damhockeyn, skulle illustrera hur respektive övning gick till.
Mm, ja, just det.
Och tanken var ju egentligen att Kendall Coyne inte skulle vara med i den här åka snabbt-tävlingen, utan det skulle ju varit Nathan MacKinnon, men han blev ju skadad och fick kasta in handduken. Så då slängdes hon in i tävlingen och så visade sig att hon var ju bättre än Clayton Keller till exempel. Oh. Hon var ju snabbare faktiskt. Ja, och Brianna Decker, när hon skulle illustrera den här passningstävlingen, så den klockades ju inte officiellt, så det är lite olika rapporter om hon gick på en minut och 6 sekunder eller om till och med 1 minut och 12 sekunder. Men var det på 1 minut och 6 sekunder, vilket vissa tidsrapporter har visat, så var hon bäst av alla. Då skulle hon ha slagit Leon Draisaitl som var på 1 minut och 9 sekunder. Och därför var det en liten kampanj sen på Twitter liksom, att de här 25 000 dollarna som är kaffepengar för Draisaitl borde gå till Brianna Decker istället, som jag tror tjänar så här 10 000 dollar om året. Liksom. Ja, för hon var ju faktiskt den som utövade det där bäst. Ja. Så att det var ju anmärkningsvärt att se hur bra de stod sig mot NHL-spelare i de här typen av övningar. För det har man ju aldrig sett förut jämfört med varandra.
Ja, nej, det var ett minnesvärt ögonblick.
Absolut, absolut.
Och så höll ju då, som traditionen bjuder, höll kommissionär Bettman en presskonferens där det presenterades lite nyheter. Bland annat bekräftades då att det blir matcher i Stockholm även nästa år i november. Och jag tror det är bestämt att det blir just Stockholm också och Globen. Däremot så vill han ju inte berätta vilka lag det var. Men jag hör ju då skvallra som att ett av lagen ska vara Tampa.
Boom! Underbart!
Ja. Det skulle inte du ha något emot, va?
Nej, det skulle jag inte ha något emot. Alltså, det förstår ni själva här, va? Att det här får mig att mysa lite grann, får lite gåshud. Nej, men det är klart att jag föredrar ju alla fem att åka till den heliga staden och titta på dem där. Men ska de komma hit till mitt Stockholm, till magnifika Stockholm som vi nu benämnde det som? Jag menar, oj, vilken ömsesidig kärlek här. Eller på att säga, nej, men det vore ju underbart.
Ja, med Victor och Strolle i första ledet då, för att vara lokala guider där.
Oj. Ja.
Och de vet ju så lite om Stockholm, så då får ju du lov att ta hand om det.
Ja, det är nästan så pass.
Om det nu blir dem då. Det är inte bekräftat. Och vilka de i så fall möter är inte heller bekräftat. Men det då går ju rykten om Vancouver då, att NHL hemskt gärna skulle vilja skicka över Elias Pettersson till sitt hemland och liksom kapitalisera på febern som råder i Sverige. Ja. Men det sägs det att Vancouvers ledning gärna väntar något år, eftersom de redan i höstas åkte till Kina då.
Just det.
Eller var det förra hösten? Eller jag vet inte, när fan
det var. Ja, vilka var det? Var det Calgary och Kings? Eller vilka var det? Ja, det var ju här nyligen i alla fall.
Ja, nej, det var något år sedan här. Ja, men vill verkligen NHL att de ska åka, då åker de.
Ja.
Jag tror inte de har så mycket att säga till om.
Och ska man peka ut något lag som känns väldigt tätt i Sverige just nu, så är det ju, eller menar, Elias Pettersson har ju inte bara tagit Vancouver med storm och delar av Kanada, utan verkligen Sverige. Mm. Alltså han är väl den hetaste NHL-spelaren vi har just nu. Det är ingen snack om det.
Ja, det märker vi på statistiken på vad som klickas, som det heter. Ja. Elias vill människor verkligen läsa om.
Ja, han har seglat upp extremt alltså.
Därför gjorde jag också en enkät där på mediedagen och pratade med alla möjliga NHL-stjärnor om intrycket av Elias. Och han är ju verkligen talk of the town bland de här sina äldre kollegor också.
Exakt, det var inte bara svenskarna, utan det var ju kniven med Steven Stamkos, och det var alla möjliga. Aho, Skinner.
Den enda som inte ville uttala sig var din idol Nikita Kucherov, sur gubben. När Henrik Sjöberg på hockeynews.se som var ute i samma ärende som jag var den som ställde frågan vad har du att säga om Elias Petterssons säsong, sensationella säsong. Ja. Han tittade upp med viss avsmak faktiskt. What about it?
Ja, du ser.
Typiskt Tampa. Blir lite
kränkt av att det ska prata om Elias Pettersson när Kitta Kutcher leder poängligan. Det är vår identitet, vill jag på att säga. Sympatiskt gäng.
Bettman talade också om, och det var ju hoppfullt då, eftersom Matthew Snyder från NHLPA, spelarfacket, var ju där också då. Ja. Och de visade upp en enighet som vi aldrig har sett tidigare och ingör ett hopp om arbetsmarknadsfred.
Det är trevligt i alla fall.
Ja, och då dök det också upp, du vet, de ställde in World Cup då. Det blir inget nästa höst.
Nej.
Men istället finns det plötsligt idéer om att det ska vara en World Cup i februari 2020. Och att de liksom avbryter säsongen i 10 dagar, 2 veckor för att genomföra en turnering här då.
Ja, det ser jag. Men då kanske min idé inte var helt dum som jag lanserade förra helgen, att spelarna också gärna ser en turnering mitt i säsongen snarare än sådär att de måste avbryta semestern i förtid.
Kanske
finns en liten poäng i det i alla fall.
Ja, inte mig emot.
Nej, det skulle ju vara fantastiskt. För vi snackade lite om det förra veckan när det just beskedet kom att det inte skulle bli någon World Cup. Att det dröjer så otroligt länge än vi får se en bäst om bäst turnering igen. Att tidigare skulle i så fall bli 2022 OS då. Och då skulle det gått 6 år sedan 2016 och senaste World Cup. Så att visst, vi skriker ju efter en sån. Och det är därför vi tar ut våra trupper här, är inte bara vi utan allihopa, nästan alla medieplattformar har ju tagit ut sina World Cup-trupper bara för att det är sånt sug att få se de bästa spelarna från respektive nation mötas. Det är ju ändå en extrem prestige och traditionalitet i det.
Mm.
Så det vill man ju se.
Ja, verkligen. Du, min vän, det han pratade också om, och det tänkte du som är så ung och med i din samtid, han pratade om ny teknik också som ska revolutionera hur vi ser på matcherna.
Ja.
Och det blir ju då, förklarar du.
Ja, de kallar det för puck and player tracking. Att de sätter sensorer på axelskydden på respektive spelare. Och det är till och med en sensor in i pucken, vilket har tagit lång tid att utveckla så att den ska kännas likadant som en vanlig puck och inte gå sönder när Shea Weber dundrar iväg ett stenhårt slagskott. Liksom. Mm. Men nu verkar det vara på plats och de har testat det under ett fåtal grundseriematcher, bland annat i Vegas och New Jersey. Och nu testar de det även här under All-Star-helgen och visade i tv-sändningarna. Och visst, det såg nästan lite parodiskt ut tycker jag. När det här är minsann Elias Pettersson och titta här kommer ju Henrik Lundqvist. Alltså, ja. det gav mig inte så mycket utan det blev mest kladdigt med massa grafik överallt.
Men det kommer inte se ut så i tv. Man kan ju välja det själv då. Du kan till exempel sitta med din padda eller laptop och ta upp den här informationen in real life så att säga.
Precis, och det är klart att när det här sätter sig och ju mer tekniken utvecklas som till slut faktiskt är på plats ändå nu kommer det ju ge betydligt mer precisare statistik, för den här är ju väldigt bra, den här teknik som de kommer fram nu verkar som. Pucken kan ju uppfatta saker, 2000 saker i sekunden eller sånt där läste jag.
Ja, och det kan inte de här gubbarna som just nu sitter på läktarna och för statistik manuellt.
Nej, precis, det blir ju inte samma.
Det är på varje match är det alltså ett gäng på 10-15 man som sitter på pressläktaren och håller koll på den officiella statistiken. Ja. Och den är ju extremt oprecis.
Den så haltar. Ju,
ja, och när man träffar dem så förstår man precis varför håller jag på att säga.
Ja, du har inte talat så varmt om dem, hur deras arbetsinsats.
Nej.
Nej, jag har förstått det också.
Så men det är väldigt mycket bättre på det sättet att det blir mer tillförlitlig.
Exakt.
Statistik, och det är ju viktigt nu för tiden som fan. Samtidigt uttrycktes det oro där att det skulle användas i löneförhandlingar och så. Jag förstår inte riktigt varför, det är väl bara sanningen.
Ja, precis, men det är väl spelare som är kanske.
Säg inte nej, säg kanske.
Ja, men spelare som kanske har byggt upp karriär lite grann på att dumpa ut puckar och ja, men sådana här som inte premieras i den här possession-drivna statistiken som bygger på att det viktigaste är att hantera pucken.
Nej, det är tråkigt, men det är fortfarande ett faktum då. Liksom.
Ja, exakt. Och det är klart. Och samtidigt har jag förstått också att initialt så kommer all den här datan som den här nya tekniken kommer ta fram kommer förmodligen inte vara tillgängligt i en början för oss i allmänheten. utan bara för klubbarna liksom, för den kommer vara NHLs rättighet som de kommer hålla ganska hårt på. Och det är lite tråkigt tycker jag, men det är delvis för att spelarna vill ha det så. De vill inte att allt som de presterar ska vara tillgängligt.
Nej. Kanske är det som att vi inte vill att se hur få som klickar på våra artiklar.
Ja, just det.
Ja, har han tyst.
Ja, nu blir jag tyst. Ja. Nej, men det kommer ändå, jag gillar ändå det här. Det kommer liksom en sak som målvakter liksom, nu går man ju mycket på räddningsprocent och goal against average och sån här gamla statistik som man har bedömt målvakter utifrån i 20-30 år eller mer än så till och med. Nu kommer man ju kunna se liksom från vilka vinklar skotten kommer, om liksom i vilken grad de är skymda, hur hårda skotten är, hur lösa de är, var det exakt från vilken position de kommer. Allt kommer ju vara väldigt tillförlitligt. Man kommer ju kunna se, bedöma målvakter till exempel väldigt tydligt. Och även utespelaren naturligtvis också. Och i förlängningen kan det här leda till, just nu verkar inte den tekniken vara helt på plats, vilket jag tycker var lite förvånande med tanke på hur mycket man kan göra med pucken och spelarna här. Men till exempel, man kan ju faktiskt se om pucken är till 100% om den är över mållinjen eller inte. Då behöver inte det vara någon bedömning som någon mänskligt öga sitter och tar, utan det kan man ju faktiskt bevisa. Och samma, kanske till och med, vilket ju man kan diskutera på sikt, men offside, sex man på isen, sådana här svart eller vit bedömningar som inte är, alltså inte är en mänsklig bedömning som en hakning till exempel, utan om den är inne i mål eller inte, om det är offside eller inte, då kan man ju faktiskt bevisa det 100% med sensorer och sånt där. Så att,
ja, det är bra.
Det hoppas jag att det här leder till. Så att, ja, jag är ändå positivt inställd.
Ja, det får man se till att vara. Nu blir det ju så här, så det är ingenting att sitta och muttra över.
Nej, det är bara att ta sig an den här möjligheten som det här kommer ge.
Ja, faktiskt. Ja, och nu då, det där uppehållet, All-Star-uppehållet har ju i år då, har ju alla klubbar fått sin bye week, antingen före eller direkt före eller direkt efter. Så just nu när vi har vevat igång igen här så är schemat väldigt light. Det är väldigt få matcher på kvällarna.
Precis, det är bara 2-3 stycken per natt. Så man tänkte att nu mullar jag igång igen, och så glömde jag bort det där bye week-fenomenet som är.
Ja, men framåt helgen här nu så är alla tillbaka in action. Och vi ska komma in på det, för det här, det är ju allmänhet så att All-Star-breaket markerar slutet på grundserielunken och starten på, ja, det är början av upploppet är det i alla fall.
Ja, precis. Nej, men det är ändå en markör, för att det här är sista tredjedelen kan man nästan säga av säsongen. Det känns som det i alla fall. Nu börjar racet.
Det är en stegring fram i alla fall nu mot trade deadline.
Ja,
exakt. 25 februari. Och det har ju redan börjat röra på sig. Och det hände en stor sak här i början av veckan.
Ja.
När Toronto tradade till sig Jake Muzzin från Los Angeles Kings då.
Exakt.
Backen. Mot ett första val, Carl Grundström och ytterligare en prospect.
Eller Sean Dirtsey, en back.
Ja. Och ja, den är ju intressant på flera sätt, och framförallt då för att Maple Leafs har ju verkligen letat efter en back, och Massin är kanske inte den man drömmer allra mest om. Man är inte topp två back, liksom. Man är inte superstar av Letang och Hedman och Karlsson sort.
Han är ingen Norris Trophy-mässig back.
Nej, men han är topp fyra back, och bara det brukar vara väldigt svårt att hitta och kunna förstärka, med i synnerhet den som har flera år kvar på kontraktet. Och det här indikerar ju då att fler sådana kan bli in play innan 25 januari här. Och det är väldigt intressant.
Ja, det är det precis. Och den trenden startade lite grann redan i fjol när vi såg att många lag gick efter Karlsson som hade ytterligare ett år till, och det var nära att han blev tradad från åtta. Vi såg Tampa till Ryan McDonough med ytterligare ett år kvar på kontraktet, och vi såg Pittsburgh till Derek Brassard med ytterligare ett år kvar på kontraktet. Så att det är ju en fördel många klubbar ser att inte bara få dem i en run utan kanske två till och med. Och i att Toronto tar just Massin här, alltså det är klart att han är en väldigt bra spelare. Han är borderline topp två back, tycker jag ändå att man kan säga.
Ja, han kommer förmodligen att vara topp två. Han kommer väl att spela med Riley, tror man.
Precis, de ska forma någon slags superbackpar. Tanke, trots att han är leftare. Det är ju det som var lite märkligt då, att det blir en leftare trots allt som blir den här backen de tar in. För att annars har jag alltid snackat som en topp fyra back som är rightare. Men nu tvingas förmodligen Riley att kliva över och spela högerback. Men det faktum att han bara tjänar $4 miljoner per säsong i ytterligare ett år då, det är ju en väldigt bra cap hit med tanke på hur bra spelaren är. Det är svårt att hitta så prisvärda kontrakt. jag menar, i sommar nu när både Matthews och Marner ska ha nya kontrakt som jag har tjatat om så mycket i och med den här Nylander-soppan som pågick hela hösten, så vet ni hur Torontos lönestruktur ligger till. Men att kunna ha Massin, en så pass bra back, topp 2-back då, på bara 4 miljoner ytterligare ett år, det kommer ju verkligen hjälpa till.
Mm.
Så att jag förstår att Kyle Dubas slog till här när han fick chansen på Massin.
Ja, och utan att egentligen behöva röra sin roster då. Inga roster moves. Utan han kan, de får en väldigt stark stay-at-home-back, eller hur?
Ja, ja, alltså,
det, precis, ja. Det är en riktig sån av riktigt fin kaliber de har ju saknat. Liksom.
Precis, och vi vet ju att Babcock gillar ju honom till exempel. Han tog ut honom i senaste World Cup 2016 och då kom inte backa som P.K. Subban eller Mark Giordano med.
Mm.
Så att han har ju ett gott öga till honom sen tidigare. Och visst, sett underliggande siffror ser väldigt bra ut för Massin också. Om man bara kollar på ren courses, som jag brukar kalla för liksom possession-drivande kategori då. Att det skapas fler skott framåt när han är inne på isen än bakåt. Och då har han ändå lite grann defensiv stämpel på sig. Så att, han är duktig på, han är duktig med klubban, han är duktig på att bryta anfall i egen zon. Han är duktig framför mål på att rensa bort spelare och puckar. Han fyller ju många boxar som Toronto var ute efter att klogga igen, så att säga.
Mm.
Så det, jag tycker det är en bra lärning.
De blir bättre av det här.
Precis, och som du sa, som jag måste bara lägga till också, att de blir, alltså, i till exempel en Carolina deal som det var mycket snack om, alltså att de skulle gå efter en Falk eller Pesci eller till och med Slavin. Nu, då hade ju Carolina velat ta en Kasperi Kapanen eller en Andreas Jonsson eller någon av deras absolut största prospects, kanske en Rasmus Sandin eller Timothy Liljegren. Och visst, Carl Grundström ser jag som ett bra prospect också, men de slapp ta från sin roster och de slapp ta från sin absoluta topp av prospect-buketten. Så att, bra.
Prospect-buketten, vilket vackert ord.
Ja, det hittar jag på nu.
Ja, och vi hoppas ju då att det utlöser, att det blir dominoeffekter, att även deras främsta konkurrenter i Atlantic-divisionen, framförallt då kanske Boston och Montreal, ser sig tvingade att göra något nu också.
Ja, precis. Boston är ju, jag menar, Montreal är inne i en speciell fas. Vi ska ju prata om det här, om flera lag, så här. Men just Boston är ju verkligen inne i en contender-fas där de vill gå för det just nu. Så att, och det här flyttar ju Toronto ytterligare ett steg uppåt och ifrån Boston lite grann just nu i kvalitetsmässigt, kan man väl ändå säga. Så att visst, det borde skicka en signal till dem att agera nu liksom. Och även andra contenders runt om hela ligan. De har ju markerat här genom att vara först ut.
Ja, ja. Samtidigt verkar det ju vara som att Los Angeles Kings är beredda att göra mer. Han har ju sagt, Rob Blake, att det bara är Anze Kopitar och Drew Doughty som är
untouchable.
Ja, resten är in play.
Exakt, det får man ändå säga att det är den första liksom riktiga sellers-dealen som de gör. Eller Kings på ett decennium nästan. Ja, men på sen den här dynastin inleddes som är tokslut nu. När de faktiskt ger upp en spelare ur kåren och tar in framtidshopp istället.
Ja.
Så att, och det är ju rätt väg att gå till slut då.
Det är för deras del, absolut.
Ja, men de ligger ju sist med den här truppen de har nu, så det är lika bra att tänka om.
Det är dags.
Om det inte var det i somras redan när man tog in Jan Kovalchuk, vilket ju vi var inne på då. Men nu är det i alla fall, nu har de insett det själva åtminstone.
Ja. Det var inte direkt någon framtidsdeal.
Nej, precis. Nu vill de snarare bli av med Kovalchuk. Så att,
ja, ja,
om någon tror det. Om någon nu vill ha han på 2 år till.
Nej, det kan inte vara många.
Nej, men det pratas ju om att Jonathan Quick, det har varit inne på tidigare, men det blir mer och mer tydligt att han förmodligen kommer skeppas iväg, om inte nu vid trade deadline så i sommar åtminstone. Alec Martinez, Jeff Carter, sådär.
Ja, Hagelin pratas det mycket om också, att han kan vara aktuell för nyfritt.
Just det, exakt. De försökte få till ett miljöombyte för honom och se om han kunde komma igång. Men då visste redan då så var det snack om att Hagelin mycket väl kan flippas vidare om LA Kings fortsätter att halva i botten. Och så är ju fallet. Så att, jag menar, Hagelin har ju ett digert slutspelsmeritlista.
Ja, men han har ju haft lite otur. Han fick ju den här säsongen ett spoilerad av skador.
Ja. Ja, exakt. Så frågan är hur het han är då. Men, jag tycker i alla fall att Grundström är en intressant spelare som jag verkligen, även om han hade varit i Toronto och konkurrensen som finns där, så såg jag ändå honom som en framtida NHL-spelare inom ganska snar framtid. För jag tycker han har varit väldigt bra, dels i SHL, dels i JVM och sen i AHL inte minst, när han var starkt bidragande till, ihop med Andreas Jonsson, att de vann, att Marlies vann hela skiten där förra säsongen. Och helt okej säsong hittills också där nere. Han är ju lite Viktor Arvidsson light på det viset att han är en riktig sån ruggig motor och bara köttar på liksom. Väldigt hög lägsta nivå. Sen kanske ingen jättehög högsta nivå visserligen. Han kommer ju aldrig bli någon first line spelare i NHL, men en väldigt habil middle six spelare.
Det var det nog kanske ingen som trodde om Viktor heller för 3-4 år sedan.
Nej, det är sant. Han hade ju inte alls den offensiva uppsidan, trodde man då.
Ja. Ja, men du, som du nämnde där så sa vi att vi tänkte den här veckan titta på, eftersom vi nu är då inne i en första stegring mot det stora slutmålet. Hur det ser ut på slutspelsfronten. Och vi tänkte ta konferens för konferens då, vilka som ligger där nu och vilka vi tror kommer ligga kvar och vilka som kommer bytas ut och i så fall mot vilka.
Just det.
Och vi börjar som vanligt med öst.
Ja, East Coast Bias.
Ja, och där har vi ju några då som, eller ja, vi har ett lag som är helt seglat iväg då. Som kanske kommer till Stockholm i höst, och det är ditt Tampa då som har 76 poäng. De har 13 poäng mer än närmaste konkurrent i konferensen.
Ja, det är ju ganska mäktigt får man ju säga ändå.
Ja, det får man.
Ett tvåpoängssystem.
Ja. Och de är ju då helt säkra. I övrigt så är det ganska jämnt, bara med två lag under strecket som har en realistisk chans att blanda sig i. Och det är Buffalo och Carolina då som trycker på bakifrån. Buffalo var ju länge slutspelslag men har ramlat ner under strecket och kämpar för att ta sig tillbaka. Så Carolina har ju haft en väldigt bra, efter sin traditionella svacka, kommit tillbaks.
Ja.
Och ja, vad tror du då, herr Ekeliv? Kommer någon av de två kunna ta sig upp ovanför strecket, och i så fall på vems bekostnad?
Ja, jag har lite svårt. Alltså, Carolina tycker jag är roliga att titta på. De spelar en bra hockey och är inne i en riktigt fin form just nu. Samtidigt så tycker jag signalen därifrån är liksom lite, inte riktigt ändå att de går stenhårt för det. Det pratas ju om att Michael Furlan ska tradas här inom 2 veckor kanske.
Ja, och det, Hamilton.
Precis, det vore ju sensationellt om både Furlan och Hamilton, som de offrade här i somras för Hennefin och Lindholm, redan försvinner då vid deadline liksom. Då kan man verkligen snacka om olika utfall för respektive lag, hur den traden, vad det blev av den traden. Men Furlan har ju varit bra och Hamilton har kommit igång här på slutet när han har fått mer förtroende, vilket han märkligt nog inte fick i början. Ja, så jag undrar egentligen vad Carolinas plan är här, om de tänker lite nytt igen. Det pratas ju fortfarande om backarna Falk, Pesci, att det är stort intresse för dem. Ska de tradas nu också? Jag har lite svårt att skönja om Carolina verkligen går stenhårt för det uppifrån sett. Spelarna gör det naturligtvis, men på management håll, Tom Dundon och gänget. Eller om de ska fortsätta att sälja av och bygga runt sina unga spelare med Aho och gänget, Svechnikov, Slavin som fortfarande är unga, anser jag, och ja, flytta fram satsningen ytterligare ett år så att säga.
Ja, jag hör vad du säger, det är mixade signaler därifrån, men de är inte långt ifrån ändå. Men ja, de är 4 poäng då. Men Buffalo då, som är närmast, de tog en meriterande seger borta mot Columbus i går natt. Och har då bara, de är bara 2 poäng bakom Pittsburgh nu då. Men grejen är, man har, på wildcard-platsen är det Pittsburgh och Boston, och man har ju svårt att se att de skulle inte gå till slutspel.
Nej precis. Nej, de räknar jag som givna slutspelslag trots allt, och de ser jag verkligen som har en självbild av sig som contenders också, och kommer därför förstärka här den kommande månaden. Alltså, jag ser inget annat scenario. Det ryktas ju om att båda lagen är ute efter forwards, och i Boston kanske en tredje center och kanske någon lite forward dessutom. Och i Pittsburghs fall, så de är ett lag som rycker Michael Furlan till exempel.
Ja. Tidigare hade jag sagt att de, som jag skulle kunna tänka mig tappar under slutet, skulle vara Montreal då, som nu är 3:a i Atlantic. Men jag är inte så, det känner mig inte så särskilt säker på länge. Jag tycker de spelar väldigt bra med sin nya identitet och sina många unga små killar.
Precis, det är bara att fortsätta och konstatera det. Och Claude Julien nämns ju som en, alltså nu är ju Barry Trotz springer iväg med den Jack Adams-trofén, men Claude Julien nämns ju som en kandidat till att bli nominerad med tanke på hur det, alltså uppifrån sett med Mark Bergevin och Trevor Timmins, hans assisterande där, hur de har förändrat identiteten. Men den, där har ju Claude Julien verkligen suttit med i alla möten och varit helt med på idén också velat förändra Montreal till ett helt annat lag. Det här väldigt speediga, moderna gänget som känns väldigt stabilt. De har, jag tycker också att de har en ganska hög lägsta nivå i matcherna. Och känns som att de har något, ett spelsystem att falla tillbaka på ofta som gör att de känns habila.
Ja, och dessutom har Carey Price varit väldigt bra också igen på slutet. Var det att känna igen. Det går ju lite trögare för vissa andra då. Columbus nämnde jag där. Och vi får se, de har ju tagit viss pride i att de inte har låtit sig påverkas av allt som pågår i, runt dem. Ja. The noise. Men nu har ju det, ljudstyrkan i det noiset ökat igen eftersom Panarin har meddelat att det blir inga förhandlingar förrän säsongen är över.
Exakt.
Och Bobrovski blir inte heller några förhandlingar med. Och nu kommer det snart till en ett vägskäl där de måste bestämma om de ska behålla dem och gå för något stort i vår eller traila bort dem helt enkelt och få någonting för dem så de inte försvinner för ingenting och gör en Tavares åt dem.
Exakt, för nu tycker jag att det känns så tydligt och det är de signalerna de uppenbarligen har fått själv också att de kommer inte kunna behålla någon av dem här.
Nej.
Det blir så här att antingen så trailar de nu eller så går vi för ordentligt under våren och så tappar vi dem garanterat gratis under sommaren. Så det är de alternativen som finns. Det finns inget alternativ att förhandla om ett nytt kontrakt efter säsongen. Även om Panarin fortfarande säger att ja, vi kan börja snacka då. Men det kommer inte ske. Han vill inte stanna. Bobrovski vill inte stanna heller. Så det är verkligen ett svårt beslut för en organisation som aldrig, den enda NHL-klubben som aldrig har vunnit en slutspelsrunda. Nu har de ett bra lag på plats. De ligger faktiskt tvåa i sin division. De kan under bra dagar slå vilket lag som helst i ligan. Så att det är ju ett tungt beslut för dem att behöva skicka bort grundbultar.
Ja, jag skulle arguably kunna säga att det handlar om deras två bästa spelare.
Precis, visst Bobrovski har inte varit kanon den här säsongen, men det är trots allt en dubbel vässina vinnare. Och ja. Panarin är en av ligans verkliga superstjärnor. Så att det är verkligen jättebra spelare och det förstör ju deras chanser ganska grovt förmodligen om de tradar bort dem, för att då är det ju en contender som kommer vilja ha dem. Jag menar, ja. Det är inte så att ett lag i botten av tabellen går efter en rental just i det här läget.
Nej, jag är med undantag möjligen då för Rangers som det pratas så mycket med Panarin, att han skulle hjälpa dem och korta ner den här rebuilden med en säsong eller två.
Men samtidigt känns det som att Rangers nästan hellre väntar till sommaren och tar den gratis i så fall. Om ändå Panarin vill dit, vilket det snackas om. Ja. Så att de slipper offra några talanger just där. För att,
ja, det är möjligt.
Ska man trada Panarin nu för Columbus del, då blir det förmodligen för prospects, picks och liksom unga rosterspelare. Och det hjälper ju inte Columbus nu. Däremot kanske på sikt och så får de i alla fall någonting utbyte för Panarin. Men det är ingen bra situation för dem.
Nej.
Jag kan förstå mycket väl om de tradar dem, för att annars så tappar de dem helt enkelt gratis. Och det har man inte råd att göra över tid i januari, att tappa sådana stora pusselbitar utan att få något utbyte. Det är ingen bra business egentligen.
Nej. Vi har ju strax ovanför dem då ett annat lag som verkligen inte har sett alls bra ut på slutet, och det är ju regerande mästarna Washington då.
Ja.
Men de här 7 raka förluster gick de in i vilan med.
Just det.
Och det var inget lyckat. Men det är ju bara en mid-season svacka de har. Det är 100% övertygande.
Ja, det
när de börjar jobba som de ska. Jag vet inte om de har i sig att vinna igen.
Nej.
Det får vi se. Men det handlar ju om hur de spelar sen i beslutet. Men det är klart de kommer att gå till slutspel.
Ja, precis. Men kollar man, alltså under den här 7 matchers svackan här de har bara förlorat, så har det inte sett bra ut, och de har släppt in hur mycket mål som helst, och de är det lag som har släppt till flest kontringar i hela ligan under den perioden. Och så tittar man samtidigt på vad Barry Trotz gör i New York Islanders och hur
som vi nu knappt diskuterar. Vi tar bara för givet att de kommer att vara kvar i toppen där, för de är så bra.
Exakt, så då är det lätt att dra parallellen till att Todd Reardon har tappat lite av Trotz magi där. Men samtidigt generellt sett över säsongen så har Washington presterat i nästan alla siffror på samma nivå som i fjol. Såväl defensivt som offensivt. Så att jag tolkar det här snarare som en svacka. Jag också. Jag menar, de har spelat otroligt mycket matcher senaste året. Och det var ju därför Ovechkin medvetet tog en matchavstängning nu, för att slippa åka till San Jose.
Becky sa det i någon intervju efter sista förlusten att det här är, det är bara en work thing, sa han, att de måste bara jobba igen och vara mer noggranna med alla detaljer och sånt i sitt spel. Det är för att de inte gör det som det blir, som du säger, de här frilägena de släpper till och sånt.
Ja, exakt. För det fattar de ju själva hur man stoppar det egentligen.
Alltså det, ja, när de såg ju hur man gör när de spelar final till exempel, och man plötsligt bara ströp Vegas.
Ja, och så de fullständigt ströp ner Tampa Bay och nollar dem i två, både Game 6 och Game 7. Jag menar, det spelet har de i sig.
Apropå det, Jonte, på fredag är det ju faktiskt ett riktigt toppmöte här i stan. På Long Island blir det Islanders och Tampa, ettan och tvåan i öst. Det blir någonting att se det.
Ja, då vill jag ha revansch. Jag menar, de gjorde 3-0 på oss.
Ja. Ja, men vet du vad Victor Hedman sa när jag gjorde den där stora enkäten om vad de tycker är bästa och sämsta hall och så? Då sa jag han Long Island och jag frågade, vad då är det dålig stämning där? Nej, men jag har bara så dåliga minnen där, för jag är alltid dålig där. Ja. Oj, oj, oj.
Ja, du ser. Mm. Nej, usch. Nej, jag ser inte fram emot den matchen.
Jo, men det ska bli kul att se.
Jag gillar inte att möta Bergtrots. Inget kul.
Och sen är det Rangers dagen efter. Ja. På garden. Men du, låt mig säga så här då. Jag tror att Buffalo tar sig in och i så fall på Columbus bekostnad, om Columbus gör sig av med de där två.
Ja, det är väl en relevant, det är en bra tes faktiskt. Den kan hålla.
Jag skulle gärna vilja få in Buffalo, för det skulle vara kul med nytt blod i slutspelet.
Och de skulle vara så supertaggade i hela stan. Oj vad de skulle gå igång där bort. Ja. Galen stämning.
Ja, det skulle vara kul. Men sen har vi ju sex lag till, men de är ju så långt efter, så jag tror inte på att Flyers nu har 5 raka segrar. Jag såg dem igår kväll. Ja. De har ju fått lite ordning på saker och ting, men det är fortfarande 10 poäng upp i slutet av januari. Det går ju inte.
Nej, det ska vara för mycket. Det är extremt långt att klättra, och då måste de här lagen som vi suttit och berömt nu också, Pittsburgh och Boston och Montreal och så, börja tappa.
Ja.
Så det är väl liksom Columbus som kanske är hoppet, med tanke på hur deras organisation ska fatta ett väldigt viktigt beslut här snart som kommer påverka stort. Men nej, det, jag tycker också att det är lite för långt. Jag har en känsla av att Florida kommer fortsätta vara bra här också. Jag menar, de avslutade ju förra årets säsong super bra efter All-Star-breaket. Då var de ju näst bästa lag efter Nashville. Ja. Men det räckte fortfarande inte. Nej. De missar ju slutspel med en poäng då. Nu har de fått tillbaka Vincent Trocheck och gör massa mål, och de slog San Jose innan uppehållet med 6-2 på hemmaplan, och jag tyckte de var jättebra i den här matchen. Men de har också 10 poäng upp någonting, så att det är för långt.
De kan ju inte, de vet, det spelar ingen roll vad de gör. Jag vet inte vad som, det är något fel där.
Jag slår fast att det sitter i Florida Panthers DNA. Ja.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number 1 in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Att fejla.
Om vi flyttar västerut så är situationen en helt annan i den tabellen. Verkligen.
Ja, verkligen.
Där har vi ett toppskikt av 5 lag som har segrat från de andra helt och hållet. Ja. Och det är 3 topplagen i Pacific, Calgary, San Jose och Vegas. Mm. Och så de 2 topplagen i Central, Winnipeg och Nashville. De befinner sig på en helt egen nivå i den där konferensen. För bakom dem är det en jävla mäst där nästan alla har chansen att ta 4 platser. Nej, 3 platser.
Ja, precis. Alltså,
sista, tredje platsen i Central och de 2 wildcard-platserna. Det är ju galet jämnt där nu. Minnesota har efter 3 raka gått upp på 55, men sen har vi Dallas 52, Colorado 52, Vancouver 52, Anaheim 51, Arizona 50, St. Louis 49, Edmonton 49, och så är Chicago och sen lite avsågade då.
Ja, men fortfarande med större chans än vad till exempel Philadelphia och Florida hade på andra sidan.
Ja, det är ju helt sjukt. Alltså Arizona är 2 poäng under strecket bara, och man har tyckt de och St. Louis och Edmonton har haft, och Anaheim inte minst, haft skitsäsonger. Och ändå så är de så nära. Många säger att det är ju en mess där i väst, att de är inget bra, de här lagen.
Nej. Bakom den här toppkvintetten som du nämnde där, så tycker jag alla lag har problem. Alltså, så Dallas till exempel som ligger på slutspel nu, ingen bra säsong heller. De har gjort tredje färst mål, heter det väl. Tredje minst antal mål.
Tredje färst?
Ja, jag har förstått. Ja, man kan ju inte säga det, för alla börjar garva, men det heter färst.
Nej, det gör det.
Jo, det gör det. Det här måste ni googla.
Köttfärs har jag hört talas om. Nej, det är jävla köttfärs.
Färskt antal mål. På gammal svenska.
Nej.
Okej, jag lägger ner.
Ja, låt mig. Jag har googlat det här nu. Superfärskt behöver vi egentligen inte uppfinna. Det var levande, om en sällsynt i svenskan, ända in på 1800-talet. Oj, så ja. du kanske kan uppdatera ditt språk en smula.
Okej, jag är kvar. Nej.
Ja. Ja, de gör lite mål, kan vi slå fast.
Ja, det kan vi göra. Och Montgomery har ju själv beklagat sig över media att han, ja, om det inte är ägarna som säger att de spelar som horseshit, så säger han i alla fall att hans största besvikelse är att I haven't been able to change the culture of mediocrity.
Nej, man tycker man bara får en massa frustrerade signaler därifrån, från Texas. Och ändå så är de som sagt på slutspelsplats.
Ja. Men det är, nej, jag tycker fortfarande, jag menar, Nisurskin till exempel, fortfarande noll mål den här säsongen. Ja. Det är otroligt. Ja. Så att, nej, det vill, det jag tycker,
ja, det är precis. Jag vill ju gärna se att Colorado är ett av de där topplagen också, men de har ju haft väldiga problem på slutet. De där matcherna jag såg där förra veckan, de var ju ganska typiska, tror jag. Ja. Att de spelar tidvis otroligt bra, men har slutat ju mål i rätt lägen.
Precis, de har lyckats med det här jobbiga egenskapen att hitta sätt att förlora istället för tvärtom. Ja. Trots att de är ganska bra. Jag tror ändå att, nu har jag varit inne på att vi tror ändå på Colorado ju. Men om man ska nämna två lag som ligger utanför slutspelsträcket som jag ändå tror lite på, måste jag säga. Det är två lag som är i princip helt skadefria nu, som inte har varit det tidigare under säsongen, som borde kanske kunna trenda uppåt lite grann. Och det ena laget är faktiskt Vancouver.
Mm.
Jag menar, Elias har varit borta under perioder. Brock Besser likaså. Både Tanner och Edler har varit borta. Markström har ju varit skadad ibland. Och det har varit Sven Berchi och såna här spelare. Brandon Sutter. Men nu är det liksom... Jag tror inte de har en enda spelare uppsatt på skadelistan just nu. Och jag menar, det är ganska stor skillnad mot november när de hade 7-8 pers på skadelistan.
Ja.
Och de är någon poäng utanför bara. Så att jag tror lite på Vancouver faktiskt.
De står på samma poäng som lagen närmast ovanför strecket.
Ja,
de har 52 poäng och det har Colorado och Dallas också. Och det som är intressant med dem då i den här gruppen och tillsammans med Arizona är ju de... Det är ju två lag då i den här krungan som har överpresterat och går bättre än förväntat. Och det tror jag kan ta till deras fördel, medan de här andra lagen är lite frustrerade över att de räknar med att det ska vara mycket bättre än vad de är.
Det är sant, de har en annan självbild.
Ja.
Ja, precis. Nej, det känns ju inte frustrerat i Vancouver, det känns ju inte frustrerat i Arizona till exempel, utan de är glada att vara här.
Ja, verkligen. Medan Anaheim och, det är bara liksom plågor att tänka att du spelar så dåligt och så.
Ja.
Och så. Och St. Louis, jag menar, nu är de plötsligt bara 3 poäng bakom också efter en katastrofsäsong som det såg ut i början.
Exakt, och de har ju egentligen själv i början av säsongen att de skulle nästan vara en contender, alltså så som de satsade och sådär. Men det var de jag skulle nämna som mitt andra lag, alltså först Vancouver och det andra laget skulle nämna var St. Louis, för de har också väldigt stor ljusning på skadefronten och har ju spelat ganska bra sista månaden, och de ser jag verkligen inte som ett lag som skulle bli någon slags seller nu. För att, jag menar, de satsar verkligen på sommaren här, och stor del av deras core är ju i en ålder där man inte ska börja skicka iväg dem. Alltså alla är ju 90-talister, de här Pietrangelo, O'Reilly och Tarasenko, Schwartz och Jake Allen och sådär. Det är ganska, jag menar, om man jämför med Kings till exempel, där alla är över 30 bast. Så att det här laget går ju för det, och kan de liksom få lite medgång nu, så tror jag St. Louis kan faktiskt börja varva igång lite så som vi trodde inför säsongen.
Ja. Ser det ut så här fortfarande om 4 veckor när det är trade deadline, då är det ju en väldigt komplicerad situation, för då kommer ingen av dem vilja vara seller. Utan alla kommer att jaga efter namn i Chicago, Los Angeles och hos de här bottenlagen i öst då, de 6 lagen.
Ja.
Vilken huggsexa.
Ja, det blir en väldigt intressant dynamik. Alltså, det kan bli huggsexa, och det kan också bli lite så här, hur ska vi Ja, då kommer det verkligen krävas en dominoeffekt. Sådär, att, ja, att när något lag tar steget och vinner en dragkamp, liksom, då kommer det kanske sättas i rullning här plötsligt.
Ja.
Ja. Men som sagt, jag tror att de kommer vänta en månad till för att verkligen se vart de ligger någonstans.
Ja, verkligen. Mm. Så är det, måste det ju bli. Ja. Anaheim har ju, och Minnesota har ju gjort några drag redan. Och Minnesota har varit ju lyckat för, även om det inte är Pontus Åberg och Viktor Rask kanske som har helt och hållet lägga bakom de tre raka segrarna, så har det ju uppenbarligen fått en liksom bra effekt.
Ja, ja precis. Den traden ser ju, har ju gett den effekten för båda klubbarna. För Carolina har ju där har ju Nino Niederreiter verkligen fått fart på saker och ting också. Mm.
Men att spekulera i vilka som kommer att klara det av de här på Vancouver, det är omöjligt just nu. Men jag hoppas ju att Vancouver klarar det. Det skulle vara jävligt kul med Elias i slutspelet, och de har inte varit där på några år nu. Så.
Nej.
Och varför inte Arizona också då? Sätter lite färg på det hela.
Ja, men det tycker jag är så konstigt, Arizona helt plötsligt har trummat igång nu och tagit ett antal segrar, för där kan vi prata om skadeproblematik. Jag menar, till och med ja. Ekman Larsson har ju varit, jag vet inte riktigt hur hans situation ser ut just nu, men han är ju skadad. Och jag menar, Nick Schmaltz, deras stora nyförvärv från Chicago när de offrade Strome, är ju borta förmodligen resten av säsongen. Och det är liksom Grabner och det är många namn på skadelistan. Christian Dvorak kan vi inte spela på hela säsongen, så att,
Demers.
Ja, precis, så att det är ganska feta namn ändå i deras, med deras truppmått mätt. Så att jag tycker att det vore oväntat om en sån som Connor Garland fortsätter att ösa in mål och för Arizona till slutspel, förbi Jamie Benn och Tyler Seguin i Dallas till exempel.
Jag sa inte att jag trodde det, jag sa att jag tycker att det var kul.
Ja, men just det de säger, de har inga förväntningar på sig just nu. Så att, det kan ju tala till deras fördel. Jo.
Mm.
Ja.
Ja.
Ja. Då slänger jag, då säger jag faktiskt att St. Louis går slutspel. Jag slår fast.
Ja. Mm. Kul. Mm. Det är en spelare som jag kommer att nämna åtminstone som bubblare på den lista vi ska avsluta med. En härlig person som det plötsligt bara går riktigt bra för, vilket är jävligt kul. Men för att vi pratade ju om att vi tänkte helt, nu när vi är framme vid det här skiftet och det har varit All-Star-uppehåll och vilka de 10 bästa svenskarna är den här säsongen, och då har vi sagt inte rent generellt, för det vet vi ju ungefär vilka som är bäst, men vilka som har haft de bästa säsongerna.
Ja.
Eller bästa säsongen i år. De 10 som verkligen har stått ut den här 2018-2019.
Ja, exakt.
Och ja, jag har gjort en lista och du har gjort en lista.
Ja, precis. Det blir ju spännande att se.
Ja, ja, vi börjar du?
Ska jag börja? Okej, men då, vi börjar nerifrån eller? Ska vi ta ett namn i taget eller ska vi rabbla hela listan på en gång? Och sen diskutera, eller hur tycker du vi ska göra det?
Ja, det hade vi kanske kunnat komma överens om innan.
Ja, nej, här får ni höra live här nu hur vi ska lägga upp det här. Men,
men dra din lista då.
Ja, jag drar den nerifrån och upp så att säga, så att det blir lite spänning här. Vart jag landar i någonstans till slut. Nej, men på 10:e plats har jag satt Filip Forsberg.
Mm.
Jag drar ingen motivering just nu, jag bara läser upp.
Nej.
9:e plats, Viktor Hedman.
Mm.
8:e plats,
Niklas. Du är redan med 2 som inte jag med alls.
Nej, det är bra, bra. 8:e plats, Niklas Bäckström.
Mm.
7:e plats, Viktor Arvidsson.
Mm. Mm.
Sen blir det en till Nashville-spelare på 6:e plats, Mattias Ekholm.
Mm.
5:e plats, Gabriel Anderskog.
Oj, oj, oj. Ja.
Ja, det kanske är för lågt, så att säga. Mm.
På
4:e plats, Elias Lindholm.
Mm.
3:e plats har jag faktiskt Erik Karlsson.
Ja.
2:a plats, Robin Lehner. Och på 1:a plats, Elias Pettersson.
Jaha. Ja. Mm. Ja, jag vill redan säga då att dina 2 första där, eller lägsta då, Filip har varit, han är ju det egentligen, men han har varit borta för mycket och varit överskuggad av Viktor sedan han kom tillbaks, tycker jag då.
Ja, ja.
Ja, men och Hedman ja, har inte riktigt, ja, men det kommer upp lite andra namn här. Jag gör samma sak.
Ja.
Mm. På 10:e plats, Gustav Nyqvist.
Ja.
På 9:e plats, Niklas Bäckström. 8:e plats, Erik Karlsson. 7:e plats, Viktor Arvidsson. 6:e plats, Mika Zibanejad.
Oh.
Som du inte har med alls.
Nej, precis. Men jag kan förstå.
Femte plats Mattias Ekholm, fjärde plats Elias Lindholm, tredje plats Robin Lehner, andra plats Elias Pettersson och första plats Gabriel Landeskog.
Ja, ja, ja. Mm. Mm. Ja, jag förstår det. Men det, jag tror att din, vi sa ju visserligen båda två att upplägget var liksom bäst den här säsongen, och jag tror att du gick kanske ändå lite mer på förväntningar inför säsongen. Medan jag kanske gick, jag skarvade lite grann mellan hur bra de faktiskt har varit och förväntningar.
Ja, men ja, det är väl, visst, Victor Hedman är ju bra, men han har verkligen inte varit dålig. Men han har ju varit mindre dominant än han var förra säsongen. Även, ja. Även om det också då var så att han var ju bäst under andra halvan av serien, som man ska vara.
Exakt, och det är klart man har enorma förväntningar på honom när han är regerande Norris Trophy-vinnare. Ja. Men jag som tittar på Tampa så mycket, i och med att jag är toksupporter, jag har ju bara konstaterat, jag är lite färgad av hur bra han har varit sista 2 månader kan man säga, sedan han kom tillbaka från sin skada. Sett från den punkten och framåt nu så tycker jag han har varit en av ligans bästa backar. Och då vill jag ändå ha med honom på topp 10.
Ja, men det är rimligt. Jag säger inte emot dig. Det finns, jag såg någon match här innan uppehållet när han var helt enorm faktiskt.
Ja, ja. Alltså hans högsta nivå är fortfarande alltså Norris Trophy-mässig. Så är det ju.
Mm.
Sen, jag funderar på Gustav Nyqvist som du har med också. Eller som du hade med och jag inte hade med.
Ja, det var bara för, kanske för att jag ville ha något annorlunda. Jag tycker han har gjort det väldigt bra i ett lag som har det jävligt tungt.
Precis, och han har verkligen, som varit inne på ofta, att han har satt upp sig för ett väldigt fint förhandlingsläge i sommar. Jag menar, hans marknadsvärde visste vi inte riktigt vad det var inför säsongen. Men nu, på sitt kontraktsår här, så har han verkligen stärkt, lyft upp sig igen. Och det känns som att han kommer kunna få ett ganska bra kontrakt i sommar. Och mycket möjligt, om han häver sin no-trade-klausul, kan vara en trevlig rental för contender-lagen här.
Ja, ja, exakt. Verkligen. Så, ja. Jag vet faktiskt inte om han vill det, men han skulle ju passa utmärkt i ett Nashville eller ett, ja, nästan var som helst.
Ja, precis. Vem skulle inte vilja ha en Gustav Nyqvist och ha i tredje kedjan till exempel, så att man verkligen har bredd på målskytt i fronten.
Mm. Okay. Ja, och Mika då ser jag mycket, det är samma sak där, det är ett mediokert lag han spelar i, men jag tycker han har gjort det riktigt bra, och perioder som precis innan uppehållet här så var han grymt het.
Ja, precis, han hade 2+2 i någon match.
Ja, ja, exakt.
Och gjort väldigt mycket poäng, ligger ju bra till nästan en poäng per match faktiskt, och får ju enormt förtroende i ett ganska svagt Rangers visserligen, men han gör ju, finns ju en anledning till att han spelar en 20-22 minuter per match.
Ja.
Han är ju tokgiven första centern.
Ja, och jag tycker att han har återigen liksom bekräftat att han är första center kaliber. Kanske inte topp 10 såklart inte, men definitivt en första center, en habil.
Ja. Ja.
Och Ekholm har vi båda som bäste back då.
Jag har en efter Erik Karlsson faktiskt. Men jag har okay. Han snäppet bakom. Ja.
Ja, men det är samma sak där med förväntningar på Erik, men nu är ju Erik kanske, ja. Det är ju, nu är det plötsligt en av hans bättre säsonger, ja, om man ser till helheten.
Ja.
Men Mattias är kul. Vi hade ju den här under All-Star, det glömde vi nämna. Då hade vi den här halvtidsomröstningen, Hockey Association, Writers Association också. Vi röstade på individuella priser. Och där har vi ju 2 kategorier som inte finns egentligen. Och det var ju bästa breakout season, nej, comeback season, eller vad vi kallar det.
Ja, just det.
Och bästa defensive back, inte bara Norris. Och där var ju Mattias nominerad.
Ja, han vann till och med, som jag förstår det.
Ja.
Rod Langway Award, som det kallas.
Och det är ju faktiskt så att han kan mycket, han, av de här, deras big four som man alltid pratar om, Ryan Ellis, PK Subban, Roman Josi och Mattias, så är det ju han som kanske har varit genomgående, översett över hela säsongen, bäst av dem.
Ja, verkligen. Alltså, det känns som att han kanske har tagit ytterligare ett steg i år till med.
Ja.
Alltså, för han har ju varit, det tycker jag definitivt man kan slå fast att han var det bäst. Han är ju rent statistiskt har han gjort mest poäng. Han har gjort 37 poäng. Det är ju mest i laget efter Ryan Johansson.
Ja.
Och då ska man ändå lägga till att han är ju liksom inte PP, deras go-to-guy i PP, utan det är ju Subban och Ellis och Josi som alla går före. Och trots att Subban har missat 20 matcher så har han ändå spelat totalt en kvart mer i PP den här säsongen än vad Ekholm, så att de borde ha större möjlighet att göra poäng. Men det är Ekholm som har verkligen fått till det offensivt i år, och så är han ju deras absolut viktigaste defensiva back. Det är därför han får det här priset. För att han är ju inne på väldigt lite baklängesmål. Och extremt skicklig i det spelet, i egen zon. Så att han är ju komplett.
Ja, och han var en av de få som liksom höll uppe normal standard under den här svackan när det var så många skadade, så var Mattias fortfarande väldigt bra.
Precis, och höll upp lägsta nivån så att de inte sjönk ner allt för långt, som du säger.
Mm.
Så att, jag håller med om det. Han kanske ska vara före Erik Karlsson på det viset att man förväntningsmässigt att han verkligen har tagit det här klivet som deras nästan Nashville-ledare.
Ja. Och så har vi Lehner då som bäste målvakt. Och det är ju svårt att argumentera mot när han leder kategorier i målvaktsstatsen och haft har gått så jävla bra.
Precis, det hade man ju aldrig kunnat tänka sig när han han var ju inte steket på marknaden i sommars direkt. Dessutom så liksom de här personliga problemen han haft, att han skulle få en sån här extrem turnaround faktiskt som han har lyckats med liksom, det är ju extremt imponerande. Och att han så här långt in på säsongen vid All-Star-breaket alltså har bäst räddningsprocent, bäst goal against average, ganska klart dessutom i båda kategorierna, det är ju, det hade man ju aldrig kunnat tro. Det är, så är klart han ska vara jättehögt upp på den här listan.
Ja, det är jävligt imponerande.
Ja. Och så Landeskog som du har som etta då, och jag har som femma.
Ja, men jag tycker att det går att argumentera både för och mot, men jag tycker att som han gör så otroligt mycket mer mål än förut, leder målligan, det tycker jag är viktigt, finast av allt.
Ja.
Och har varit del av den kedja som är mest omtalad, eller har varit mest omtalad i hela ligan. Så kanske jag är färgad av att jag gjorde en så trevlig intervju med honom i Denver förra veckan.
Ja, just det.
Det var väldigt, jag kanske blir färgad av det, men jag tycker att han förtjänar den första platsen.
Ja, och förra veckan när vi pratade om Landeskog och ditt Denver besökte, så kunde vi ju inte riktigt gå in på vad han pratade i intervju med dig, för det var inte publicerat ändå, så det kändes konstigt att prata om det. Men det är ändå coolt att se hur han har, hur medvetet han har blivit bättre framför mål, till exempel hur han har studerat samtliga 40 Anders Lee-mål förra säsongen. Ja. Att han har sån tydlig självbild på hur han kan bli bättre som hockeyspelare istället för att bara titta på liksom highlights-klipp med Sorofinter. Nej, men det gör kanske inte de bästa spelarna i världen direkt, men han har ju verkligen alltså studerat hur ska han bli bättre på att styra, hur han ska bli bättre på att sätta in returer, hur han ska bli bättre framför mål helt enkelt. På
ja, han såg ju att Anders Lee gjorde 40 mål och tycker att de har ungefär samma spelstil.
Ja.
Så han satt hemma och tittade på de här målen och insåg att nästan 25-30 av dem var ju styrningar och returer framför mål, och kom fram till att om jag bara är där oftare så får jag 10 mål till nästan automatiskt.
Ja, det kan man säga att han har fått. Den här säsongen har gjort 12 mål på styrningar, och det är 4 mer än någon annan i ligan.
Ja.
Det är mer än, 4 mer än tvåan som är väl Anders Lee, tror jag.
Ja.
Så att du ser. Och han ägnar ju tid efter träningen åt att öva på styrningar. Han övar på det under sommaren också, vad jag förstår, så att inte bara teoretiskt utan naturligtvis i praktiken också. Så att träning ger verkligen färdighet.
Verkligen. Ja. Men du...
Jag ska säga en sak om Viktor Arvidsson också. Vi har ju varit inne på honom ofta. Vi har ju kallat honom ett unikum.
Ja, det har vi. För att han är det.
Han är ju det, ja precis. Men det som jag tycker är coolt, alltså, han är ju inte med i toppen av någon målliga naturligtvis, i och med att han har missat halva säsongen. Men faktum är så här att om man räknar till den speltid han har fått, om man räknar så att säga goals per 60 minutes played, alltså så att man får ett snitt ungefär hur många minuter man behöver på sig för att göra mål, och då la jag ribban vid minst 20 matcher den här säsongen måste man ha spelat för att jag ska räkna med dem. Etta på den här listan, före tvåan Ovechkin och trean Skinner som ligger 1 och 2 i den vanliga målligan, så har vi Viktor Arvidsson. Han har gjort mest mål sett i sin speltid den här säsongen.
Ja.
Det är inte dåligt.
Det verkar inte dåligt, och Adam Wingen där som skriver tidigare på Tennesseean och nu är Athletics man i Nashville.
Ja.
Som för övrigt tipsade mig om att flytta till Nashville. Han kom själv dit från Washington för 6-7 år sedan.
Jaha, det visste jag inte, att han var inflyttad.
Nej, och rekommenderar verkligen att flytta till Nashville, vilket ju gav mig vatten på kvarnen. Jag är väldigt sugen på det.
Ja, exakt. Och det är ju uppenbarligen Nashville-spelarna också, i och med att de skriver team-friendly kontrakt där och stannar allihopa. Liksom.
Ja. Jo, men han har ju kommit fram till att Viktor Arvidsson är deras mest oersättliga spelare. Han är viktigast i laget.
Ja, just det. Det är ingen dålig statement från en som följer laget på daglig basis.
Nej.
Han rankar honom före Forsberg, före Subban, före Josie, före Pekarinne och så vidare.
Han menar att när han försvinner, det är då de tappar som mest.
Ja, det...
Och så såg det ut när det var ju när han var skadad. Och då var ju visserligen Filip också skadad långa stunder, men ordning på torpet igen.
Ja, det är coolt. Mm. Det är coolt. Det är, jag håller med dig. Så att han är gjuten på den här listan också och ska naturligtvis vara med på topp 10-lista om vi rankar de absolut bästa svenskarna överlag också. Generellt sett, i ett större perspektiv.
Ja.
Det är, ja. Så är det.
Så är det.
Ja.
Ja, men du, vad händer nu då?
Nu ska jag väl klippa ihop det. Nu behöver jag inte vänta till natten och så jobba färdigt på redaktionen, utan nu kan jag ta smacka ut det så snabbt som möjligt.
Ja. Faktiskt, det, mm. Ja, jag ska ju med ordning här. Jag har ju min vän Länsman, också känd som Bussen.
Bussen, ja. Bussen, det är ju coolt.
Bullen och allt. Maserskolans Läns och allt vad han heter.
Oj, oj, oj.
Kärt barn och
han har fler smeknamn än vi har.
Ja, han bor ju här nu och som min hustomte och personlig kock.
Ja, det är inte dumt.
Nej, så vi ska, idag är ledig, så vi ska gå ut och skrota på gatorna. Kanske ta en öl någonstans.
Ja, men det låter ju otroligt trevligt.
Ja.
Otroligt trevligt. Ja, nej, men så gött. Då ska jag låta er göra det. Så får vi väl tacka för den här veckan helt enkelt, tycker jag.
Ja, det låter som en utmärkt idé, hör du.
Ja. Så, och nästa vecka då kommer vi kanske ha mer matchrust där att prata om igen. För nu var det egentligen bara All Star och några enstaka strömatcher sen senast vi spelade in.
Ja, men nu brakar det, till helgen brakar det igång igen. Då är alla tillbaka i action. Och Tampa inte minst.
Ja, då börjar det. Rivstartar med Pittsburgh i natt. Ja. Ja, men tack och bock, och vi är på återhörande.
Yes. Hej då!
Hallå, hallå, hallå! Hallå, hallå, hallå!
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito!
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kohl, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt mer som rattar i hans blogg.
Och lyssna på hans podd. One, two, punch, beat, so, hallå, hallå, hallå.
One, two, punch, beat, so,
hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, punch, beat, so, hallå, hallå, hallå. One, two, punch, beat, so, hallå, hallå, hallå. One, two, punch, beat, so, hallå, hallå, hallå. One, two, punch, beat, so, hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.